djupa tårna. De orden har varit min personliga livlina under hela produktionen av Fruktansvärda monster. Det går inte att berätta allt om varje monster. Det skulle vara fördärvligt att ens försöka. Så i varje avsnitt doppar jag tårna i ämnet. För det finns nästan alltid en mörk och kall ocean under det som jag väljer att berätta. Och kanske är vampyrens ocean extra djup och extra stor. Bara Dracula skulle gott kunna få ett eget avsnitt. Verklighetens greve Vlad den tredje Dracula föddes 1431 i Transsylvanien. Han var en valakisk furste som kämpade mot det osmanska rikets expansion. Han var, som bekant, känd för sin brutalitet och kallades för Vlad Pålspetsaren eftersom han spetsade sina fiender på pålar. Och sen finns ju hela sextemat kring blodet och vampyren. För det är kanske det sexigaste monstret som finns. Romantiskt och erotiskt, med tänder som penetrerar bultande blodådror. Men så har det sannerligen inte alltid varit. De väsen som var de tidigaste vampyrerna, som kallades för något annat men som liksom hade en liknande funktion, var mer lika det vi idag kallar för zombier. De var levande lik i olika grad av förruttnelse, som grävde sig upp ur gravar för att hemsöka byar och hus, och de bar ofta på en dödlig smitta. Och som vi berättar i vårt allra första avsnitt som handlar om just zombier, så är det troligtvis sjukdomar som rabies eller pest som ligger bakom både vampyr- och varulvsmyten. Så nej, även om vi inte ser ner till botten, så doppar vi nu tårna i det varma, pumpande och söta blodet. Det är något som kittlar där nere. Något som drar. Något förbjudet och farligt, men också tilltalande och på något vis spännande. Vi fattar varandras händer och hoppar i tillsammans. Lita på mig, för jag heter Albin Boman och det här är Podplays Fruktansvärda monster.
Jag hörde honom inte först, min granne Mikael. Ljudet av min gräsklippare lät som en svärm arga getingar och dränkte allt annat ljud. Jag höll på att klippa klart den sista remsan gräsmatta som gick längs med grannarnas tomt i radhusområdet där jag bodde. Det hade börjat skymma och temperaturen hade sjunkit och jag såg fram emot att bli klar och få gå in, ta en öl och titta på tv. När jag hade klippt färdigt och slog av gräsklipparen hörde jag en röst bakom mig. Paul! Jag ryckte till. Min fru var bortrest och skulle komma hem dagen efter. Och vi hade bestämt att jag skulle hämta henne från flygplatsen. Så jag var i min egen bubbla och funderade på när jag behövde åka för att tajma hennes ankomst. Rösten från grannens tomt slog hål på den bubblan. Jag vände mig om och tittade över staketet mot tomten bredvid. Först såg jag ingen. Det hade blivit mörkare nu och det enda som lyste upp trädgården var en gatlykta på andra sidan vägen. Här borta, sa rösten. Jag fokuserade blicken och då såg jag Mikael. Jag var inte så bra på att uppskatta barns ålder, men jag gissade att han var runt 10 år. Han hade svart tjockt hår och stora bruna ögon. Jag hade sett honom några gånger förut. Han och hans mamma hade flyttat in i huset bara några veckor tidigare. Och jag hade slagits av att han ofta stirrade på mig när jag passerade deras hus. Det här var dock första gången han sa något till mig. Hej du, Mikael var det va? Ja, och du är Paul. Det sa min mamma. Precis. Hur går det för er? Har ni kommit till rätta med allt? Ja, det har vi väl. Mikael tittade på mig med sin stirriga blick. Som sagt, jag har inte så mycket erfarenhet av barn. Men det kändes lite märkligt att han stirrade så där på mig. Han blinkade knappt. Min bild var att barn var riktiga energiknippen. Men Mikael verkade vara raka motsatsen. Helt lugn och stilla. Men det kunde också vara positivt. Att det inte alltid varit rännande och stojande hos grannen. Jag antog att det nog var läggdags för honom snart. Jag hade inte hört ett knyst från Mikael och hans mamma. Vilket var märkligt eftersom de nyligen hade flyttat in. Jag hade förväntat mig ljud av möbler och lådor som flyttades runt och hammarslag när tavlor sattes upp. Men ingenting. I själva verket hade jag knappt ens sett dem sedan de flyttade in. Jag hade bara som hastigast sett en glimt av Mikaels mamma. Men jag hade inte hunnit få en klar bild av hennes utseende. Det här samtalet med hennes son var den första interaktionen. Jag tänkte att när min fru var hemma igen skulle vi gå över och presentera oss ordentligt och välkomna dem till området. Jaha, Mikael, vad hittar du och din mamma på ikväll då? Det är väl läggdags för dig snart, sa jag medan jag började skjuta gräsklipparen mot förrådet. Nej, inte ens i närheten, sa han. Jag skrattade. Nähä, okej. Men det börjar faktiskt närma sig läggdags för mig. Så jag ska nog gå in och titta lite på tv först. Men vi ses, sa jag. Jag ställde in gräsklipparen, stängde förrådet och skulle precis gå mot dörren till huset när jag hörde Mikaels röst igen.
Du är Paul?
Ja, sa jag.
Klipper du alltid gräsmattan så här sent?
Jag log. Nej, i vanliga fall brukar jag göra det medan solen skiner. Men min fru har varit bortrest och kommer hem imorgon, så jag tänkte göra lite fint innan dess. Det kanske såg lite konstigt ut att jag var ute och klippte så här sent, sa jag.
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker allt är roligare på natten, sa Mikael.
Jaha, det tycker du.
Ja, jag är ute på äventyr hela tiden.
Jag kunde höra att Mikael var upprymd. Även om jag hade svårt att se hans ansiktsuttryck nu när mörkret hade lagt sig.
En kväll åkte vi och nattfiskade. Har du gjort det någon gång?
Jag skakade på huvudet. Nej, jag har nog bara fiskat en eller två gånger och det var på dagen.
Det är mycket roligare på natten. Allt är mer spännande då.
Jag flinade. Även om jag gärna ville gå in så tyckte jag att pojken var ganska rolig. Du och din mamma kanske kan ta med mig och min fru någon gång. Ni verkar göra mycket mer spännande grejer än vad vi gör. Jag vände mig om och tog tag i dörrhandtaget för att gå in i huset.
Paul,
sa Mikael igen.
Ja,
sa jag och tittade mot honom.
Har du något att dricka? Juice eller så?
Jag tvekade.
Ja, jag vet inte riktigt, jag tror inte. Är det okej om jag bara snabbt dricker ett glas? Mamma sover fortfarande, hon har varit jättetrött den här veckan. Jag vill inte väcka henne.
Jag stannade med handen på handtaget. Om min fru hade varit hemma hade jag nog sagt ja direkt, utan att tänka på det. Men nu när jag stod i den mörka trädgården tyckte jag plötsligt att det var lite märkligt att bjuda in en 10-årig pojke i huset. Även om han var min granne. Jag antog att hans mamma nog inte skulle uppskatta det. Du har inget hemma som du kan dricka, sa jag och stod kvar med handen på handtaget medan hjärnan gick på högvarv för att hitta fler anledningar till att han inte skulle få komma in. När jag hörde hans röst, precis intill mig, hoppade jag till.
Nej, vi har inget hemma, sa Mikael.
Plötsligt stod han bara någon meter ifrån mig och stirrade med sina stora ögon. Han måste ha hoppat över staketet helt ljudlöst när jag vände bort huvudet.
Snälla, bara ett glas. Sen går jag hem. Jag ska inte ens sätta mig ner, jag lovar.
Jag gjorde en snabb uträkning i mitt huvud. Köket låg precis innanför dörren och jag visste att jag hade juice i kylen. Mikael kommer förmodligen bara komma in och vara där några minuter. Hans mamma kanske kommer tycka att det är konstigt. Men det kanske är ännu konstigare att en granne nekar ett barn ett glas juice. Jag tvekade några sekunder. Okej då, kom in. Men det får gå fort, jag är trött och jag behöver verkligen gå och lägga mig. Mikael sken upp, log och nickade. Jag öppnade dörren och vi gick in. Så du är lite av en nattuggla, sa jag för att säga något.
Vad betyder det?
Jag öppnade kylen och tog fram juicen.
Ja, det betyder att man föredrar att vara vaken på natten.
Ja, du sa ju att du brukar vara ute på äventyr då, nattfiska och så.
sa jag och plockade fram ett glas. Jaha, ja. Ja, då är jag nattuggla.
Jag hällde upp juice i glaset.
Det är inte jag. Och framförallt inte när jag var i din ålder. Jag var faktiskt rädd för mörkret då, sa jag.
Du vänjer dig, sa Mikael.
Vad sa du?
Jo, jag sa att du vänjer dig. När du varit tillräckligt länge i mörkret.
Jaha, okej. Ja, just det. Jag räckte över glaset med juice till Mikael. Han tog emot det och log mot mig. Han förde glaset mot munnen men stannade upp i en rörelse och tittade på mig över glaset.
Mamma tycker inte om att jag gör så här.
Gör vad då?
Följer med hem till främlingar. I alla fall inte efter förra gången.
Jag tittade på Mikael och han tittade tillbaka på mig. Men nu var hans leende borta. Jag fick plötsligt en oroskänsla i magen.
Vad menar du? Vad hände förra gången?
Mikael såg sig över axeln mot fönstret. Som om han ville vara säker på att hans mamma inte stod utanför. Han ställde ner glaset på bordet och ryckte på axlarna.
Inget särskilt egentligen. Det var bara en grej som hände där vi bodde förut. Jag blev kompis med en gammal gubbe som bodde några hus bort från oss. Han bjöd också in mig för att dricka ett glas juice. Men sen blev han konstig.
Herregud, tänkte jag. Och försökte se oberörd ut. Men jag önskade nu att jag trots allt sagt nej till hans förfrågan om ett glas juice. Det han berättade lät inte bra. Någon snusgubbe som lurat in honom och sedan blivit konstig. Vad skulle hans mamma tycka om att han var ensam i mitt hus? Med tanke på det som hade hänt tidigare.
Han blev konstig, sa du.
Jag ångrade direkt att jag ställde frågan. Jag borde bara ha skickat hem honom. Men jag antar att min nyfikenhet tog över.
Ja, han ville att jag skulle följa med honom ner till källaren. Han sa att han hade en massa häftigt lego där nere och frågade om jag ville se det. Jag sa att jag behövde gå hem men han tjatade om att han ville att jag skulle följa med och titta på det.
Jag blev torr i munnen.
Så följde du med honom ner till källaren?
Mikael tittade ner och skakade långsamt på huvudet.
Aldrig. Jag sprang tillbaka hem. Mamma har sagt att jag aldrig får gå längre än till köket när jag är hemma hos främlingar.
Jag andades ut. Men sedan blev jag fundersam.
Vänta nu, hur menar du? Är det ofta hemma hos främlingar? Är det vänner till din mamma då, menar du?
Mikael öppnade munnen för att säga något. Men stängde den igen. Han rörde sin hand mot glaset igen. Men istället för att fatta tag i det puttade han till det så att det sköts längre in på bordet. När han tittade upp på mig och fortsatte prata var det som att han inte hade hört min fråga.
Mamma blev jättearg på gubben när jag berättade om det. Så jag fick lova att aldrig gå dit igen.
Berättade din mamma om det här för någon? Om vad gubben hade sagt till dig?
Nej,
sa Mikael. Han tittade på mig och fortsatte.
Hon gjorde något ännu bättre.
Jaha, vad gjorde hon då?
Hon fick honom att försvinna.
Jag skulle precis ställa ytterligare en fråga när jag insåg vad Mikael precis hade sagt.
Vad sa du för något? Jag sa att hon fick honom att försvinna. Jag sa ju det. Natten är bäst för jakt.
Mikaels ögon stirrade återigen på mig. Den här gången var hans ögon nästan helt svarta. Jag hittade inte orden. Mikael log mot mig.
Det är ganska roligt, sa han efter en stund. Folk tror att mamma inte får komma in om hon inte har blivit inbjuden. Men alla har fattat det där fel. Det räcker med att en av oss har blivit inbjuden. Om jag får komma in någonstans så kan hon följa med mig nästa gång.
Mikael log igen.
Oroa dig inte, Paul. Jag ska hälsa att du har varit snäll mot mig. Tack för juicen.
Han vände sig om och gick mot dörren. Jag tittade på glaset. Han hade inte ens smakat på juicen. Då vände sig Mikael om mot mig.
Det kommer att ta lite tid, men du kommer att vänja dig vid mörkret.
Jag hann aldrig svara något innan han hade försvunnit ut genom dörren och in i kvällsmörkret.
Våren 2009 hittades en grav från 1200-talet intill en huslänga vid Kalmar slott. Detta skrev historikern Dick Harrison om i Svenska Dagbladet 2017. Mannen som låg begravd där hade placerats i marken med ansiktet och bröstkorgen nedåt. Armar och händer var hoplagda under kroppen och benen låg i kors. Dessutom fann man en stor mängd senapsfrön i graven. Kroppen hade alltså begravts långt från kyrkogården och på mage. En skelettundersökning visade att mannen under sin livstid hade haltat och att han hade onormalt stora händer. Dessa omständigheterna och kroppens utseende gör att det ligger nära till hands att anta att han har varit en misstänkt gengångare eller vampyr, skriver Dick Harrison. Men ordet vampyr användes dock inte på 1200-talet. Det skulle dröja ända till 1700-talet innan det fick allmänt fäste. Men hur hänger det här ihop med vampyrmyten? Jo, på medeltiden var det vanligt att man var rädd för människor som såg annorlunda ut och som skilde sig från mängden. Det fanns en uppfattning om att sådana personer löpte särskilt stor risk att komma tillbaka efter döden för att hemsöka de levande. Så när de människorna dog placerades deras kroppar på mage i graven, för om eller när de skulle vakna till liv igen skulle de gräva sig längre nedåt istället. Inom folktron användes också frön och gryn för att kuva gengångare. Man trodde nämligen att den döde måste räkna kornen innan han eller hon kunde lämna graven. Enligt vissa historier kunde en gengångare bara räkna ett korn per år. En stor mängd senapsfrön innebar alltså att det tog lång tid innan den döde hade möjlighet att ens försöka ta sig ut. Och den här mannen från 1200-talet måste ha uppfattats som särskilt otäck eftersom han inte ens begravdes i vigd jord utan en bra bit från kyrkogården. Det har hittats flera liknande gravar i Sverige där den döde varit så fruktad att den lagts på mage vid jordfästning. Bland annat en man som hittades i en grav från 1400-talet i Skänninge. Mannen hade skjutits med armborst och träffats av svärdshugg i huvudet. Han var begravd på mage i fel väderstreck och dessutom hade kistan tätats med kalkbruk för att han inte skulle ta sig ut. Även bockstensmannen hittades med ansiktet nedåt, genomborrad av pålar, troligtvis för att han skulle stanna kvar i marken. Vampyren är ett av de monster som verkar ha funnits jämt. Det är en parasit som lever på oss människor genom att antingen dricka vårt blod eller stjäla vår energi eller livsgnista på annat sätt. Man kan spåra berättelser om blodsdrickande demoner ända till Mesopotamien 4000 år bakåt i tiden. Och i Europa har sägner och berättelser om vampyrliknande varelser funnits åtminstone sedan tidig medeltid. I en engelsk berättelse från 1100-talet härjas byn Alnwick av en vampyr. Det var en adelsman som under sitt liv levt utsvävande och syndigt, som efter sin död inte fick ro utan strök omkring under nätterna längs med gatorna och spred en hemsk smitta efter sig. Befolkningen i Alnwick dog eller flydde i panik. Förutom några modiga överlevande bybor som begav sig till begravningsplatsen och grävde upp liket efter mannen. Det beskrevs som fullproppat, svullet och fruktansvärt tjockt. Och dess ansikte var rödlätt och utspänt med stora röda uppsvullna kinder. Byborna slog till liket med en spade och då forsade stora mängder färskt blod ur honom. Därefter brände de kroppen, varpå smittan försvann från byn. Ordet vampyr dök för första gången upp i litteraturen i en berättelse från 1732, skriven av den österrikiske fältläkaren Johan Flyckinger. Han berättar om när han besökte den serbiska byn Medveja efter att det rapporterats om att befolkningen där misstänkte att de hemsöktes av vampyrer. Byborna hävdade nämligen att de nattetid plågades av gengångare i sina mardrömmar och att de upplevde att det kändes som att de blev strypta i sina sängar. Detta skulle Flyckinger undersöka. Så han grävde upp 13 gravar. I vissa av dem låg flera personer tillsammans, så totalt 17 kroppar undersöktes av fältläkaren och hans assistenter. De lik som hade börjat skrumpna ihop eller lösas upp så att skelettet syntes lämnades i fred. Men de kropparna som påminde om adelsmannen från Anik, som var svullna och rödmosiga med mörk ansiktsfärg, mjuka leder och som innehöll stora mängder flytande blod, ansågs vara vampyrer och de högg man huvudet av. Därefter brändes kropparna och askan spreds i en närliggande flod. Naturligtvis kan lik se väldigt olika ut beroende på var i förruttnelseprocessen de befinner sig, men denna kunskap var ännu inte allmänt känd. Flyckingers historia blev snabbt populär och översattes till flera språk och publicerades i europeisk press under 1730-talet. I berättelsen använde han alltså ordet vampyr från det serbiska vampir för att beskriva gengångarna. Och begreppet spreds därmed över kontinenten. Men några blodsugare var inte de tidiga vampyrerna. Åtminstone inte alla. De påminde mer om dagens zombier än om den civiliserade vampyren vi fått lära känna under senare tid. De var vandrande lik i olika förruttnelsegrad som stal, ströp, våldtog och drevs av en omättlig hunger som somliga av dem stillade genom att dricka blod från djur eller människor. Och även om etablissemanget i Europa under 1700- och det tidiga 1800-talet var övertygade om att vampyrer bara var påhitt, hade myndigheter återkommande problem med att människor grävde upp gravar för att påla och bränna upp lik.
Den moderna vampyrberättelsen skapas väl, låt oss säga, tidigt 1800-tal.
Det här är Per Israelsson.
John Polidoris The Vampire som liksom publiceras 1819 och som blir liksom en väldigt populär berättelse, dels för att många tror att det är Lord Byron som har skrivit den.
Han är forskare i litteraturvetenskap och i medie- och kommunikationsvetenskap. För närvarande är han också lektor vid Gävle högskola.
Vampyren som figur och som trop finns ju redan tidigare naturligtvis i folktron och liksom i den typen av berättelser. Den gotiska romanen sena 1700-talet använder vampyren en hel del. Fantastiska, övernaturliga berättelser från liksom tyska romantiker använder också vampyren som en figur. Men själva vampyrgenren, kanske vampyrberättelsen, börjar liksom växa fram som en marknadskategori på 1800-talet, vilket såklart också hänger ihop med att vi får en litteraturmarknad.
Vid det tidiga 1800-talet flyttade vampyren från landsbygden och började att hemsöka också borgerlighetens slott och herrgårdar. Monstret etablerade sig under den tiden som en väldigt populär figur i skräck- och spökberättelser. Utöver tidigare nämnda The Vampire av John Polidori var också följetongen Varney the Vampire, som publicerades i en brittisk tidning under 1840-talet, oerhört uppskattad och inflytelserik för vampyrgenren. I den hade vampyren för första gången huggtänder och dessutom en svart mantel på sig. 1872 gavs romanen Carmilla ut, skriven av Joseph Sheridan Lefanus. I den får vi möta den första populärkulturella kvinnliga vampyren, vars offer också var unga kvinnor. Och även om vampyren i sin natur redan innan var en sexuellt laddad varelse, visade Carmilla hur hon, tack vare att hon inte var människa utan ett monster, kunde gå emot rådande moraliska konventioner och leva ut sin sexualitet. I romanen har hon en passionerad relation med huvudkaraktären Laura, och berättelsen anses handla om lesbisk kärlek. Under 1800-talet användes vampyren ofta för att personifiera sex, dekadens och våld. 1897 kom den romanen som skulle definiera vampyren för all framtid, Bram Stokers Dracula.
Dracula som figur överskuggar ju hela vampyren, skulle jag säga. Det är en oerhört stark berättelse. Den genererar ganska omedelbart nya versioner av sig själv också. Även om Bram Stoker, det är ganska tydligt att den bygger på en sorts vampyrkunskap, liksom vampyrhistoria. Han refererar explicit i den boken också till olika källor och sådär. Och det finns en tydlig medvetenhet om liksom den populära vampyrberättelsen. Så är det en väldigt stark roman som åtminstone för eftervärlden framstår som att det är den första berättelsen. Men naturligtvis, Sheridan Le Fanus Carmilla är också liksom en väldigt inflytelserik och populär, ganska relativt framgångsrik i alla fall, inte lika framgångsrik som Dracula, men relativt framgångsrik vampyrberättelse som kommer 25 år tidigare.
Romanen består av en mängd olika typer av dokument, som reseskildringar, brev och en transkription av Dr. Sewards fonografinspelningar av sina sessioner med den galne Renfield. Och dessa delar läggs samman som ett pussel för att skapa berättelsen. Karaktären Dracula förekommer dock knappt i romanen. Han verkar för det mesta indirekt, och det är genom Renfield som vi får veta när han närmar sig.
När man läser romanen så är han ju inte så närvarande helt enkelt som figur. Han är med lite i början när Jonathan Harker reser till Transylvanien, och det återberättas ju i Jonathan Harkers dagbok. Men annars så verkar han ju mest i det fördolda. Som figur framträder han ju väldigt mycket mer genom filmen, skulle jag säga. Murnaus Nosferatu har ju liksom i efterhand åtminstone lyft som liksom en av de viktiga.
Friedrich Wilhelm Murnaus Nosferatu från 1922 med Max Schreck i rollen som vampyrgreven var den första Dracula-filmen. Men den var inte en officiell adaption. Murnau försökte få rättigheterna till originalhistorien men misslyckades, och därför heter inte greven Dracula utan Count Orlok istället. Men det är trots allt uppenbart vilken historia det här handlar om. Max Schrecks vampyrgreve var sannerligen ett monster också till utseendet. Gnagarlik med långa, vassa naglar och huggtänder.
Den filmatiseringen är ju verkligen fortfarande väldigt, väldigt drabbande, ska jag säga. Det är en oerhört fin och liksom spännande, vacker, ikonisk film.
1931 hade Todd Brownings Dracula premiär med Bela Lugosi i rollen som greven.
But no, this is no dream. This is Dracula. The original terrifying story of a maniac and a man who lived after death, lived on human blood, took the form of a vampire bat and lured innocent girls to a fate truly worse than death.
Denna filmatisering skiljer sig markant från Nosferatu. Här är vampyren inte lika entydigt ett monster. Greven är till och med charmig och attraktiv. Bela Lugosi har berättat att han efter att filmen gått upp på bio fick mängder av beundrarbrev från kvinnor.
Där är han ju mer en snygg, charmig snubbe liksom, som förför med sin hypnotiska blick. Men det är definitivt genom filmen som sen liksom Dracula-figuren lever vidare och sprids. Och det finns ju oerhört många adaptioner av Dracula.
Ja, sen dess har denna historia filmatiserats otaliga gånger. Inte minst i Francis Ford Coppolas Bram Stokers Dracula från 1992.
What are you?
Vampires do exist. This one we fight, this one we face. Can take on many forms. He is both young and old. He can appear as mist, as vapor, as the fog. And he can vanish at will.
Oh, my love.
Dracula har blivit en av de allra mest kända populärkulturella ikonerna. Och han dyker upp överallt. Men även om vampyren som monster starkt förknippas med Dracula nu för tiden, så tog inte historien slut i och med Bram Stokers roman. För på 1970- och 80-talen gav författaren Anne Rice ut ett helt gäng romantiska vampyrromaner som kom att bli väldigt inflytelserika och betydelsefulla för vår bild av vampyren. Bokserien inleddes 1978 med Interview with a Vampire, eller En vampyrs bekännelse som den hette på svenska, och som också filmatiserades 1994.
So you want me to tell you the story of my life? I'll tell you my story. I'll tell you all of it. I'm flesh and blood, but not human. I haven't been human for 200 years. From the novel by Anne Rice.
Hon är inte den första som berättar inifrån vampyren, men det är liksom kanske en av de första som når en spridning med den typen av perspektiv, där man liksom låter vampyren berätta sin berättelse, man låter vampyren framträda som ett subjekt. Dracula är ju verkligen hela tiden utanför berättelsen ändå, även om han är en spännande figur så tillåts han inte tala i egentlig mening liksom. Och hon utvecklar också en typ av mytologi, skulle man kunna säga, en värld. Det blir en sorts vampyr verklighet som visas för läsaren, där vi har liksom ett vampyrsamhälle vid sidan av det mänskliga samhället. Och på så vis skulle man kunna säga att de också påminner lite mer om en annan genre som blev stor på 70-talet, nämligen fantasy-genren. Liksom. Att vi ser här hur vampyrberättelsen också utvecklar en sorts parallell verklighet, där vi har liksom ett samhälle där kanske det också är så att delar av samhället styrs av vampyrer till exempel.
Anne Rice Southern Gothic-berättelser ledde väg för både Stephenie Meyers Young Adult-bokserie Twilight och Charlene Harris böcker The Southern Vampire Mysteries, som handlar om Suki Stackhouse och som sedermera blev HBO:s framgångsrika serie True Blood. Vampyren har nu gått en lång väg från den zombieliknande gengångaren som under medeltiden ströp människor i sömnen till att bli en erotiskt laddad, vacker och åtråvärd figur. Även om marknaden, efter alla Twilight-filmer och True Blood-säsonger, verkade mättad på vampyrhistorier, har det kontinuerligt kommit nya intressanta tolkningar av detta monster. Det går såklart inte att bortse från John Ajvide Lindqvists debutroman Låt det rätte komma in, eller filmatiseringen av Thomas Alfredsson, där vampyren är ett barn som bjuds in i det svenska folkhemmet.
Du måste bjuda in mig.
Vad händer om jag inte gör det?
Eller den amerikansk-iranska A Girl Walks Home at Night från 2014 av Anna Lily Amirpour. Den utspelar sig i den fiktiva iranska staden Bad City, där en skateboardåkande kvinnlig vampyr klädd i svart heltäckande chador glider omkring och dödar onda män. A Girl Walks Home at Night lanserades också som den första iranska vampyrvästernfilmen.
اگه الان یه دونه طوفان می اومد یه دونه طوفان خیلی شدید از پشت اون کوه چیزی عوض می شود.
Nyligen hade också Renfield biopremiär. En minst sagt action- och fartfylld komedi som inte direkt tillförde något nytt till vampyrgenren, mer än att det var just relationen mellan Renfield och Dracula som här fick utrymme. Det har även under flera år pratats om ännu en remake av Nosferatu. Regissören Werner Herzog gjorde en på slutet av 1970-talet, men den här gången är det Robert Eggers, tidigare känd för bland annat The Witch och The Lighthouse, som ska vara upphovsman. I höstas blåstes det nytt liv i ryktena när det meddelades att Bill Skarsgård ska spela greve Orlok. Blod är liv. Blod är fertilitet, livskraft och vitalitet. När blod rinner ur en människas kropp försvinner livet. Om man då tillför ungt och friskt blod till en människa borde väl dennes kropp bli starkare. Kanske kan man också på det viset återuppväcka döda eller föryngra en kropp åtminstone. Det var sådana tankar som gjorde att läkare började experimentera med blodtransfusioner. En av de första var den engelska läkaren Richard Lower som år 1665 överförde blod från ett får till en människa. Det slutade givetvis inte lyckligt och det skulle dröja ett par hundra år till innan proceduren med blodtransfusioner skulle bli en vanlig och säker medicinsk behandling. Det sägs att grevinnan Elizabeth Bathory också var förtjust i blod. Framförallt blod från oskulder. Denna grevinna levde i slutet av 1500-talet i Ungern och tillhörde där en av landets mäktigaste familjer. Hon har blivit en oerhört mytomspunnen person och har kallats för en av världens mest kända seriemördare och dessutom anklagats för att vara vampyr. Enligt en legend ska hon ha dödat upp till 600 människor för att använda deras blod som föryngringsmedel. Allt ska ha börjat en dag när en av Elisabeths kammarjungfrur borstade hennes hår. Den unga kvinnan råkade då riva Elisabeth med borsten och Elisabeth blev då så arg att hon slog kvinnan i ansiktet så hårt att hon började blöda. En droppe blod stänkte på Elisabeths hand och när hon torkade bort den tyckte hon att huden såg lenare och vitare ut än innan. Elisabeth tänkte då att om en droppe jungfrublod kunde göra handen slät borde väl ett badkar fyllt med blod kunna förringra hela hennes kropp. Hon tvingade därför tre av sina äldre tjänare att hjälpa henne. De dödade kammarjungfrun som rivit Elisabeth med hårborsten och tappade upp hennes blod i ett badkar. Elisabeth sjönk ner i blodet och var efteråt nöjd med resultatet. Hon kände sig yngre och vackrare. Därefter eskalerade mördandet. Hennes medhjälpare bjöd in allt fler flickor och unga kvinnor till slottet med löften om anställning. Men där låstes de istället in i ett rum och utsattes för tortyr under rituella former innan de till slut blev förda till tortyrkammaren där de avrättades i ett redskap liknande järnjungfrun. Det vill säga en kroppsformad kista med stora metallspikar på insidan. När luckan stängdes pressades dessa spikar in i offrets kropp. Blodet rann då ner i ett hål i kistans botten och samlades upp i Elisabeths badkar. Ibland ska hon också ha druckit blod för att finna sin inre skönhet. Men till slut lyckades en av flickorna rymma. Hon berättade för myndigheterna vad som hände på slottet. Men på grund av Elisabeths höga sociala ställning blev det aldrig någon officiell rättegång. Däremot placerade den ungerska adeln henne i husarrest i sitt eget slott, där hon bodde i total isolering tills hon dog 4 år senare. Det här är en gastkramande historia. Men vi kan nog utan att darra på manschetten säga att den med tiden blivit tillspetsad. Vampires do exist. Eller i alla fall nästan. Det finns människor som hävdar att de på olika sätt och av olika anledningar är vampyrer. De lider av ljuskänslighet, järnbrist, blekhet och känslighet för sol. Och det enda som verkligen hjälper, hävdar de, är att dricka sitt eget eller andras blod. Att dricka stora mängder blod är direkt skadligt och gör man det löper man stor risk att drabbas av flera olika sjukdomar. Men dessa människor dricker bara små mängder blod och äter i övrigt en vanlig kost. För somliga av dem är det en sexuell fetisch. För andra är det mer som vilken skruvad diet som helst. Vissa skaffar dyra vampyrlöständer. Andra slipar hörntänderna. Vissa är vakna på nätterna och somliga av dem sover också i kistliknande förhållanden. De är med andra ord rätt olika varandra, men jag kan svära på att samtliga av dem som säger sig lida av vampyrism har konsumerat en hel del vampyrfiktion. Det om något är väl ett tydligt tecken på när fiktionen blir en del av människors uppfattningsvärld. Du har lyssnat på Podplays fruktansvärda monster och jag heter Albin Boman och är producent bakom denna poddserie. Med mig har jag Viktor Mejdal som också är den som läser in berättelserna och creepypastorna i avsnitten. Vi finns på Instagram under fruktansvärda monster. Nästa vecka är det säsongsavslutning. Jag ska packa en väska och åka till Borgvattnets prästgård. Tusen tack för att ni har lyssnat.